Jag vill bara säga att om ni gillar den här podden så tror jag att ni också skulle gilla vår bok Lyckligt skild, där jag och Magnus ger våra tankar och råd utifrån våra respektive separationer. Lyckligt skild och våra andra böcker, för vi skriver ju romaner och deckare också, hittar ni där böcker finns.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Du, hej, säger jag.
Då säger jag hej också.
Ja, och nu är alltså avsnitt 286. Du, får jag be dig, om du googlar på kroppsäckel, eller så här, vad är kroppsäckel? Kan du bara göra det?
Nu på en gång, eller?
Ja.
Vänta. Då får jag upp... Nej, vänta, jag har det så här. Då får jag upp... Marit bekänner en hemlighet. Skilsmässopodden.
Alltså det är inget. Häromdagen så tänkte jag på mitt kroppsäckel. Och så tänkte jag, det måste vara fler som känner det. Och så googlade jag, vad är kroppsäckel? Och det enda som fanns på Google var att jag pratar om det.
I två avsnitt.
Finns det ingen?
Ja. Ja, det finns en till här. Det finns en Elisabeth Lanefelt. Ja. Det är intressant att du har blivit ansiktet utåt i kroppsäcklet. Det kan du vara stolt över.
Jag tyckte det var konstigt faktiskt. Jag hade hoppats på liksom någon psykologisk förklaring till varför en del känner så. Jag är fortfarande ensam om det.
Ja, grattis.
Men du, jag tänkte ändå, jag lyssnade idag på en annan podd där som pratade med författaren till en bok som hon har skrivit om sex. Åsa Kalmér heter hon. Hon har intervjuat, jag tror, hon är egentligen regissör och konstnär och så vidare. Nu har hon skrivit en bok där hon har intervjuat ett kvinnor. Helt gäng kvinnor om deras sexualitet.
Ja.
Ja, men jag tipsar om den boken. Naket heter den.
Ja.
Och då hade hon pratat med kvinnor som berättar liksom vad de fantiserar om eller hur de har sex hemma. Jag antar att det också fanns tips om hur man liksom gör när man har tappat gnistan och sådär. En sak som nämns, det var att när kvinnor, väldigt många kvinnor liksom blir inte riktigt ett med sin kropp förrän så här 35-40, då börjar de kunna ta för sig i ett förhållande. Men det var också så att när kvinnor tar för sig så känner de sig som män lite grann. Jaha. Och det där kan jag känna igen.
Ja.
Att jag sätter, eftersom rollerna är så jävla traditionella, så blir det som att när man liksom tar initiativ så är det ungefär som att man skulle vara manhaftig. Det är ju helt sjukt egentligen. Ja. Som att en kvinna inte av sig själv skulle kunna ta initiativ.
Ja. Ja, fanns det någon idé om vad det beror på? Då? Är det liksom bara invanda könsroller
antagligen,
att det ser ut på det sättet?
Antagligen så är det ju det. Och sen så, då pratar de också, det var någon kvinna som hade berättat mycket om sin kärlek just i huden. Då började jag tänka på mitt kroppssäck igen, för jag har inte den kärleken riktigt. Jag tycker om din hud, men det kanske är en hud jag tycker om. Liksom. Eller jag vet inte.
En del av huden eller en hud?
En hudtyp. Okay. Nej, men jag vet
Nej, men
inte.
Det är ju också intressant det där, vad man just går igång på. Ja. Eftersom det är väldigt olika. Och jag tror att det finns också en massa så här, föreställningar om att man borde gå igång på det ena eller andra. Och man borde vara si, så man borde vara så. Ja, så är det ju inte. Så kan det inte vara.
Nej, och i det här samtalet så punkterar de också lite grann det här att kvinnor alltid liksom vill ha en lång startsträcka och det ska vara uppvaktning och så vidare. Nej, men så är det ju heller inte. Nej. När det kommer till vuxna kvinnor i alla fall.
Så att, nej, men det måste väl vara olika. Det måste väl vara, man måste väl vara liksom...
Ja, jag vet. Men, precis, men just då, eftersom normen säger att det inte är olika, utan att kvinnor har en annan startsträcka, så är det ju viktigt att säga. Ja, men Naket heter den. Den finns en ljudbok också. Jag har inte lyssnat på den själv, men den som är sugen på att göra det, där finns nog mycket... Hon var väldigt klok, Åsa Kalmér. Ja. Så det var roligt att lyssna på henne.
Har du hört boken alltså?
Nej, men jag hörde ett intervjusamtal.
Ett tips.
Du, förra gången så pratade vi om det här hur vi är i sällskapslivet, du och jag. Apropå att du då ganska gärna sitter tyst till exempel under en middag. Eller inte tyst, men tystare i alla fall då. En skrev in till oss angående det här och hon säger så här: jag är nog ganska lik Magnus och tänker ofta att jag har ett handikapp när jag inte orkar eller kan prata eller framhäva, som jag ser det, mig i större sällskap. Min man är lik dig, Marit. Jag menar inget negativt, utan avundas folk som kan prata alltid i alla sammanhang. Det hade varit så enkelt. Jag trivs i mindre sällskap och har väldigt svårt att hitta mig plats i större sällskap, och då menar jag fler än 3-4 stycken. Känner alltid och har alltid känt att folk tycker att jag är lite otrevlig som sitter tyst, men jag kan inte komma med i samtalet naturligt. Med 1-2-3 personer funkar det bra och jag uppskattar samtalen. Och så berättar hon om jobbet, där har hon inga problem sådär. Och hon säger: jag är 40 år och vill bara bli accepterad för den jag är och känner att väldigt få människor har förståelse för detta. Min fråga till Magnus: hur lever du med detta och accepterar detta hos dig? Du kanske är bättre på att anstränga dig på middagar än mig, säger hon. Och Marit, hur ser du på detta som enligt mig har en annan slags personlighet? Jag vet att jag aldrig kommer att bli accepterad eller omtyckt av alla, men jag tycker nog att några fler kan öka sin acceptans, säger hon.
Ja.
Om vi börjar med dig. Hur lever du med det här och accepterar det här hos dig?
Men jag tycker att det har tagit väldigt lång tid. Det är först nu, känner jag, kanske till och med förra veckan, som jag började förstå vad det är för någonting.
Ja.
För att jag har också upplevt det som ett handikapp å ena sidan, eller ibland, åh vad jobbigt, och andra gånger vad dumma alla andra är. Att det är liksom svårt att hitta rätt i det där, för att det finns... Jag tycker att det är... Jag menar, ett alternativ skulle kunna vara så att jag struntar i den typen av sällskap. Jag vill aldrig vara mer än 4 personer. Så här. Men det är ju tråkigt också, så vill jag inte ha det
riktigt.
Är det
bättre om det är 4 än 8
för dig? Betydligt enklare då. Mycket, mycket enklare. 3-4 personer är alldeles lagom. Sen beror det på vad det är för sammanhang också i och för sig. Men det är någonting med att bryta igenom den där liksom mängden av människor. Att man kommer liksom inte fram, som jag upplever.
Och, har det att göra med din röst?
Nej, det tror jag inte. Det har det inte. Men det, jag vet inte. Och det, för att svara på det där så kan jag säga att jag har verkligen också upplevt det som en slags handikapp eller något som har varit jobbigt. Men att jag börjar landa i att det får vara så.
Ja,
jag får vara den typen i de sällskapen. Det är okej. Och jag kan också säga ett tips. Jag tycker det är skönt att laga middag. Så slipper man. Kan man gå ifrån och säga att jag måste fixa maten. Nej, men på riktigt. Det är någonting. Det tror jag kanske är faktiskt på ett märkligt sätt. Det har gjort det till en grej för mig. Då har jag i alla fall det. Liksom.
Ja.
Och jag tror också att man det är jättesvårt, och det går aldrig liksom bara att säga acceptera dig själv för den du är, för att det är lite konstigt i sällskap att vara den, men man måste ändå få vara sig själv liksom. Man måste inte prata hela tiden.
Och då var också frågan till mig: hur ser jag på detta som enligt mig har en annan slags personlighet? Jag måste bara säga så här, att jag har ju också ett handikapp, men ett annat. Och det är att jag har otroligt svårt då för samtal där jag inte känner människorna. Alltså när det blir ytliga samtal, till exempel runt ett lunchbord på jobbet där man inte känner alla. Det är för mig. Där kan inte jag. Och det är därför jag kanske börjar förstå hur det här kan bli. Alltså jag kan inte hålla den här skämtsamma nivån. Och det är inte att för att kokettera som jag säger det. När jag var yngre så hade jag nästan panikattacker när jag hamnade i dem. Och jag förstod inte vad det handlade om. Så att det är inte så att jag kan prata eller ens vill prata i alla sammanhang. För att jag har också ställen där det blir fel. Men om frågan är hur jag liksom ser på Magnus det där. Att du är sån. Så tänker jag att det inte egentligen är ett problem för mig. Men jag har nog insett att jag tror att det är att jag kanske har blivit provocerad av det för att jag kan uppleva det som lite snålt. Att du inte vill ge någonting. Men det kan ju också vara att jag då har tolkat det som att det är det handlar om. Mm. Eller att du inte vågar visa vem du egentligen är, vad du egentligen tycker och så vidare. Alltså att det, eftersom jag letar efter en förklaring just, så är det där jag hamnar. Mm. Men det kanske inte alls är sant.
Nej, jag tycker inte det. Jag känner inte igen det hos mig själv. Alltså jag är ganska, jag har inga problem att prata om mig själv. Jag gör det ganska vitt och brett. Det är inte minst här. Det är inte det, utan det är något annat. Jag tycker att det är svårt att bryta in. Men jag vill för att liksom koppla på det du sa nu. För att, jag vet inte om det hjälper henne, men jag tycker att jag har tränat upp en förmåga att inleda samtal med folk. Jag börjar få lättare och lättare att vara på mingel och det där som du tycker är jobbigt och liksom ytligt. Om jag sitter på en middag med folk jag inte känner så kan jag ganska snabbt få igång ett samtal med någon eller med några så där. Men det är faktiskt ännu svårare i sällskap där jag känner folk, om det är 6-8 personer. Då blir det så här bara, det är som att jag kan inte förklara
på något sätt. Jag tycker det här är intressant, för alla är vi ju på något jäkla vis och jag kan lite grann dra en parallell till just min introverta sida. Där jag har ju jättesvårt till exempel att blanda flockar. Jag kan inte ta ett gäng där och några andra där. För jag känner alla på djupet. Men när jag ska få ihop dem som inte känner varann på djupet så blir det helt fel för mig. Alltså, jag tror att vi alla kanske har några sådana här saker. Eller så är en del superlätta. Men jag har ju också väldigt sent accepterat att jag är så här. Och att det får vara så här. Så jag tror att det är det hon själv, också vår brevskrivare, måste göra. Jag tror inte att man ska räkna med att få acceptans kanske. Utan man får hitta dem man trivs med, som förstår en. Eller liksom som bara antagligen kanske är lite likadana. Eller så leva igenom några perser här och där liksom.
Jag kommer ihåg att jag när jag var ung fick en utskällning också av en kompis, liksom en tjej, jag kommer inte ihåg, 20-25 år. En utskällning för att jag satt tyst på en middag och betraktade.
Ja.
Hon tyckte det var liksom oförskämt och att som jag nästan, här sitter du och betraktar andra och tycker saker men säger inte vad du tycker.
Ja. Mm.
Och det är ju inte det som är grejen. Det är det som är lite obehagligt. Men jag förstår att det kan vara provocerande att vara på det sättet. Men det där får man också stå ut med och kanske förklara i så fall. Att, jag är ledsen, men jag...
Ja, precis. Jag tror att man, så fort som möjligt ska man fatta att okej, det här är en grej för mig, sån här är jag. Mm. Och sen får man börja liksom... För att det är först när man tänker att det här är... Man måste fatta att det inte är så konstigt. Så här är jag nu.
Ja.
Det är så det är bara.
Börja varje middag med att klinga i glaset. Bara så ni vet, jag tycker det här är jättejobbigt att prata med människor. Jag tycker det är roligt att lyssna på er. Ni får gärna prata, men jag kommer inte säga någonting.
Tack och hej. Tack. Ja. Ja. Mm. Då tar vi ett lyssnarbrev.
Ja.
Mm. En kvinna som skriver så här. Jag och min man har varit tillsammans i 8 år och har 2 barn tillsammans. 7 och 4 år gamla. Vi har länge kämpat med relationen och gått i parterapi i omgångar. Tidigare har problemen mest handlat om dålig stresstålighet och att hitta sätt att lösa konflikter. Vi har hittat ett sätt till slut att prata, men allt kämpande har lett till att kärleken är slut. Jag känner ingen gnista mellan oss och ingen längtan. Vi har själva konstaterat att vi lever som syskon, vilket ingen av oss egentligen vill. Nu vill han försöka tända gnistan och alltså försöka igen då. Och fortsätta. Men jag är lite rädd att fler år ska gå och att vi ska vara i samma situation om ett år som vi är nu och som vi var för flera år sedan också. När jag tog upp mina tankar och att jag funderar på att skilja oss, att vi ska skilja oss eftersom vi lever som syskon, verkar han tycka att det kommer från en klarblå himmel. Han säger själv att för honom räcker att tänka på mig och oss den första tiden i relationen, så väcks hans känslor. Det jag vill höra era tankar kring är hur mycket jag kan kräva av honom för att vi ska få till en bra skilsmässa, trots att han inte vill skiljas. Han har sagt att om du bestämmer att vi ska skiljas kommer vi inte att ha någon kontakt alls förutom kring barnen. Vi kommer inte att fira jul eller födelsedagar och så vidare. Jag har full förståelse för att han till en början kanske inte vill fira sådana högtider ihop eftersom det då är färska sår. Men min förhoppning är ju ändå att vi ska kunna det på sikt. Och att det då kanske till och med är trevligt. Jag hade tankar kring att vi kunde fatta skilsmässobeslutet men inte rusa igenom det praktiska. Kanske sälja huset i lugn och ro, resa i maj ihop, ha en sista bra sommar i huset och sen genomföra flyttar. Men det var visst en illusion. Kan jag kräva att han ska tänka på barnens bästa när han uppenbarligen blir sårad och vill stänga ner allt kring mig?
Nej, det tror jag inte. Nej, men jag tänker så här, jag fattar ju grejen. Jag tycker att hennes förhoppning är ju bra och liksom att man skulle kunna göra på det sättet. Mm. Men den är också svår att genomföra om man är två personer, om man tycker olika och man känner olika. Alltså, jag tror att det är lite för hoppfullt att säga att man ska liksom så här fira saker ihop på sommar och sen ska det bli ungefär som att det var någon slags affärsuppgörelse. För det är inte så jävla lätt att åstadkomma det om man inte är helt överens från början.
Mm.
Och det är de uppenbarligen inte. Sen tänker jag också så här att det är ju... Jag tror att hon känner ju sin man bäst såklart. Han är säkert en klok människa. Men i det här läget väldigt rädd för att hon ska lämna honom.
Ja.
Och det kanske ligger någon slags... Ja, en typ av hot bakom det han säger eller en som bottnar i rädsla för att det är så han tror att han kommer att känna och det kanske han kommer att göra sen också. Mm. Jag vill inte se henne. Men jag tror också att hon kan inte kräva av honom att han ska reagera på det ena eller andra sättet och vad som är bäst för barnen, det kanske han tycker är det här liksom, därför att han inte orkar eller vad som helst. Men jag tror också att hon skulle kunna ha lite is i magen och tänka att absolut, den där reaktionen kommer hon mötas av först och det kanske kommer gå en månad eller en vecka eller ett år eller någonting där det är väldigt skört och känsligt och han behöver vara själv.
Mm.
Och kanske inte fixar det och liksom fortsätta att ha den här nära kontakten och sådär.
Nej.
Men jag tror att hon kan ha lite som sagt is i magen och tänka att det där kommer att gå över.
Mm.
Han kommer att landa i att det som är bäst för barnen, det vill säga att man har mer gemensamt och kan göra saker ihop. Men det kan ju vara skitjobbigt för honom i början också.
Ja. Absolut. Nej, men jag tänkte lite mer på det här. Hon undrar om hon kan kräva att han ska tänka på barnens bästa. Jag undrar hur det ser ut när hon kräver det. Vad säger hon? Jag kräver att du ska det här. Alltså det kommer man ju, hon kommer ju aldrig, man kan ju inte kräva sånt av någon.
Nej.
Jag vet inte, vad ska hon, i så fall så skulle de skriva ett avtal liksom. Men hon har ju heller ingen, alltså jag kan ju inte ens kräva någonting av dig fastän vi är ihop.
Nej, absolut. Nej, man kan inte,
och jag kan inte kräva någonting av min exman heller.
Jo, men du kan kräva att
man
ska tänka på...
Jag kan inte bestämma över någon.
Nej, du kan möjligtvis kräva att du behöver tänka på barnens bästa.
Jag säger till och med nej där. Ja. För att det är han som är pappa. Och han är pappa på det vis
som
han är funtad till att vara pappa. Ja. Man kan inte kräva... Alltså jag önskar ju att man skulle kunna kräva det, naturligtvis, för barnens bästa. Men jag vet inte, då skulle ju han kunna kräva av henne någonting också
exakt,
då.
Ja, precis.
Alltså, för jag tänker att, nej, jag tror att hon måste lägga ner tanken på att kräva saker.
Ja.
Det går faktiskt inte riktigt, tyvärr.
Nej.
Utan den man han är, den man kommer han att agera som. Och jag håller med dig i att... Det är skillnad på när det är färskt eller när det är på väg att bli och hur det sen blir. Som du säger, han är säkert jätterädd och ser det här framför sig eller hotar lite. Men jag tror att det blir så här. Hon behöver tänka på hur hon gör det bäst för barnen och så får han tänka på, det är faktiskt hans ansvar att göra det på sitt vis bäst för barnen när de är med honom.
Mm.
Och om han inte kan sträcka sig så långt så att de kan åka på semester ihop och så vidare, det är väldigt, väldigt vanligt att man inte sträcker sig
absolut,
så långt.
Ja.
Där hade jag tur och så vidare,
ja.
Att man kunde göra så. Men alltså det är ju det vanligaste, för det är ett trauma för många att skiljas. Och att man då skulle liksom, han kanske känner hat i det här läget. Då vill man ju inte åka på semester och det kanske inte skulle bli trevligt heller.
Nej, och jag tänker också att det finns liksom, Jag tror att man, när man fattar det där beslutet att man ska separera, då måste man kalkylera med alla möjligheter. Det vill säga att det blir en ganska svår slitning. Och det är inte... En separation kommer alltid att innebära någonting jävligt jobbigt för någon någonstans. Även om föräldrarna är nöjda så kommer barnen bli ledsna. Och är den ena föräldern mer, bla bla bla. Så här. Ja. Och det måste hon räkna med det här fallet också. Att den här fantastiska bilden av att kunna åka på semester och sen skilja sig i någon slags sämja och allting överens. Den är jättesvår att åstadkomma. Och det är väl hennes bild av det, absolut inte hans.
Jag vet, och jag menar, det var ju också min bild, och det är bra när man kan komma dit. Men jag menar också så här, det kan ju hända att hon träffar en ny och inte alls vill fira julafton med honom framöver heller. Nej. Så att detta att dra upp långa planer, det kan vara lite vanskligt innan det har liksom... Man får ta en bit i taget, tänker jag.
Ja.
Och hon har kontroll över sin del med barnen. Det är vad hon kommer att kunna kontrollera. Det är precis det här man skiljer sig ifrån. Liksom kontrollen över den andra.
Ja.
På gott och ont, verkligen. Men jag tycker att en annan sak som jag tycker är intressant, som hon skriver om, det är den här att, som mannen säger att för honom räcker det att tänka på henne och honom som de var den första tiden i relationen, och så väcks hans känslor.
Mm.
Det där tycker jag är lite... det är ju härligt, men också lite så här, när jag var på bokmässan så blev vi intervjuade av Marianne Rundström, vi pratade om relationer, och då sa hon någonting liksom apropå det här att liksom, om, jag är ju för att om ett förhållande är riktigt dåligt och man inte mår bra så ska man separera, medan hon tänkte, ja men kan man inte tänka på hur det var då i början? Nej, tycker jag. För att det är, alltså det är ju en extremt konstgjord andning. För att det är inte det man lever med och andas var dag. Nej. Om det inte känns så, så är ju det ingen glädje här och nu, år ut och år in.
Nej, och jag tycker det är svårt. För jag kan ju förstå grejen också, att när man har tappat känslan just av skäl att det har varit stökigt, bråkigt, barn och osämja och allt vad nu, att man till slut tappar känslan, då kanske man möjligtvis skulle kunna få tillbaka den genom att komma ihåg vad var det jag kände från början. Men situationen är ju fortfarande kvar. Liksom.
Ja,
det är fortfarande
samma situation. Personerna är kanske annorlunda.
Ja,
har
det
visat
är så
20
är det,
000 vet, dåliga sidor, båda två mot varandra under den här tiden. Så att det, jag menar, det finns inte längre.
Nej.
Det är ett trevligt minne.
Ja.
Men det hjälper en inte... i vardagen, tycker jag.
Nej, och jag tänker också att det där kan ju vara en black om foten också, att man tror att det ska bli som det var då.
Ja.
För många gånger går man in i en relation och det är fantastiskt och så börjar det knaka och då tänker man, fast det var ju bra förut, det var ju, jag älskar ju honom eller henne. Mm. Och så blir det sämre och sämre och så tänker man fortfarande tillbaka på den här förälskelseperioden. Mm. Och det är ju liksom lite grann en fälla också, att tänka för mycket på det.
Ja, och det är lätt att skaffa sig en bild av det är så där han eller hon är egentligen, som han var i början. Nej, egentligen är personen som den du ser varje dag. Det är lika mycket den som är egentligen den personen som något annat.
Ja.
Så här är personen egentligen när vi har levt ihop i 10 år.
Ja.
Så där var personen egentligen när när vi var nyförälskade.
Men jag vet inte, jag tänker också på det. Jag har två bekanta nu som är i liksom det där skedet att de har börjat verkligen resonera om skilsmässa.
Mm.
Och min första tanke är, jaha, så kommer det att bli.
Ja.
Hur ni än bär det åt kommer det, för man känner liksom att... i det ena fallet så kunde jag känna så att där fanns det ändå en känsla kvar. Och det verkade som att båda två var lite ledsna över att landa i en separation.
Mm.
Men den har också blivit lite bättre faktiskt. Att förstår du, när det fortfarande
den,
finns
den
relationen.
Ah, okay. Mm.
Där... om det bara finns lite grann kvar av viljan och önskan, liksom, att man kanske just är ledsen för att det har blivit som det har blivit.
Det är ju kanske... alla.
Jo, fast då, många gånger så tycker jag man känner när folk har tappat känslan just sådär.
Ja.
Det är inte...
man vill bara bort.
Ja, det är inte personen utan det är situationen man saknar. Liksom. Men när man känner att det är personen man är ledsen för att man går miste om, då finns det fortfarande någonting kvar. Liksom.
Mm.
Men är det borta... om det inte finns kvar, då kan jag känna så här, det spelar ingen roll vad du gör.
Nej.
Du kommer bli olycklig om ni fortsätter.
Mm. Gnistan är borta.
Ja.
Viljan är borta.
Ja.
Viljan att man har tröttnat så pass att till och med viljan att det ska bli bra är borta.
Ja.
För jag vill, även om det är bra, vill jag inte vara med dig. Liksom.
Nej, också kanske att man till och med har börjat längta sig någon annanstans.
Ja, absolut. Ja, men tack för brevet och lycka till.
Ja.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Jag och Marit har ju också skrivit böcker. Marits senaste bok, som är en nyutkommen relationsroman, heter När underbart inte är nog. Vi har tillsammans också skrivit boken Lyckligt skild, hitta den kloka vägen före, under och efter separationen, som handlar om våra respektive upplevelser av separationerna. Våra böcker finns i bokhandeln och på nätet, och även som ljud- och e-böcker. Sök på våra namn så hittar ni dem.
Du, jag tänker att du och jag ska ha ett utvecklingssamtal.
Mm.
Nu.
Okej.
Okay. Nej, men du, vi ska be varandra om saker. En varsin sak som vi... Du har förberett en sak som du tycker att jag gärna får ändra. Och att du ska säga hur du istället vill att jag gör. Och jag har också förberett en sån.
Mm.
Vem tycker du ska börja?
Jag tycker du ska börja.
Okej. Ja. Ja, men det här kan vara utvecklande.
Ja,
och jag tror
absolut.
Säkert att många kommer att känna igen sig i det som sägs. Nej, men jag tänker att det kanske handlar om, när jag till exempel vill ta upp någonting som är lite obekvämt, att jag kanske har kritik mot dig, antingen för att jag är förbaskad eller för att jag är beredd liksom att göra ett känslomässigt arbete här nu med någonting som vi går till botten med, någonting som kanske vi ofta hamnar i tjafs om eller som har skavt i mig. Då tycker jag att det blir lätt att vi hamnar i att du kommer i försvarsläge. Vadå, du tänker ta upp samma sak?
Ja!
Ja, att
ja.
Ja, får jag fortsätta då?
Ja, absolut. Fortsätt. Förlåt. Det blir bara väldigt konstigt. Men det är bra. Det är kanske jättebra. Fortsätt.
Ja.
Ja.
Då säger du så här, men du då? Säger du då.
Ja.
Bla bla. Och då brukar jag säga, för då blir det liksom, fokus förskjuts ifrån det jag ville prata om.
Ja.
Och du säger, men du då? Du som bla bla. Och då brukar jag säga att om den här kritiken mot mig är viktig, varför har du inte tagit upp det vid ett annat tillfälle då? Utan liksom att säga, gömmer dig i mitt gräl på något vis, eller i min fråga. Det blir bara som en, liksom en, på så vis kommer vi ingen vart, tycker jag.
Mm.
Och jag skulle då föredra att man står ut. Det blir, jag tolkar det lite grann som att du blir så kränkt över att du inte är perfekt så att det måste bli ett bråk. Medan jag skulle önska då att vi pratar om den saken och står ut liksom med det obekväma tills vi har löst någonting. Mm. Och att om den kritik du har mot mig ska komma ifrån dig, att du också då är villig att göra det känslomässiga arbetet att ta upp någonting som du tycker att vi behöver förbättra, och att det får du göra för egen motor och inte gömma dig i min och därmed ta bort min fråga och kanske bara få ur dig ditt liksom.
Mm. Mm.
Så det var jag önskar.
Jag förstår. Jag ska inte gå in och försvara det här nu. Jag vet hur jag själv tänker. Och jag ska inte förklara det, för det blir bara dumt. Liksom. Det är ungefär som att säga, men så där är det inte. För jag förstår vad du menar. Och jag tänker faktiskt på det. Jag vet att det där är en
det är extremt vanligt.
Ja, det är extremt vanligt, och det finns skäl till att det blir så också. Men det är nog som du säger, att det är liksom ingen framkomlig väg. För det blir bara det vad du sa, jag sa och så vidare. Det är dumt. Men det är inte helt lätt. Men jag tänker på det. Jag ska verkligen tänka mer på det. För det, jag tror att det är...
Kan det ha att göra med att du har en så otroligt god, stark vilja att vara en fantastisk partner? Så att när du får höra att det finns invändningar, så tar det väldigt hårt?
Nej, det har inte med det att göra faktiskt. Utan det är av andra skäl. Men det kanske är dumt att gå in på det nu. Eftersom det blir någon slags försvar av det då. Jag tycker att
utan en förklaring är alltid trevligt.
Ja, jag tror att det är mer så här. Jag tror att om man ska göra det hyfsat begripligt, så handlar det mer om att jag accepterar väldigt mycket. Mm. Så där, tycker det här är väl helt okej.
Okay. Som jag gör, menar du?
Ja, och då tänker jag så här, men då är det väl okej att man är på det sättet. Men sen får jag kritik för att jag är på något liknande sätt själv. Liksom. Och då blir det så här, men vadå, du är ju likadan. Och men även det känns att det är inte en framkomlig väg, för man kommer ingen vart med det. Man kan ha olika syn på olika åsikt, och man kan acceptera olika saker helt enkelt.
Ja, det är det jag menar. Ja, för att det där, så säger du ju ofta att jag är ju likadan, men jag menar, för mig är det inte ett problem att det är tyst en hel dag, för dig, för en annan är det kanske problem, förstår du? Men det är det jag menar då, att om du då har svalt mer än du egentligen kunde svälja, för det kommer upp
jo,
då.
Jo, precis.
Då ska du ha gjort det arbetet.
Men förstår du,
det
stör mig inte alls att det är på det
men
sättet.
Men varför kommer det upp då?
För att du anklagar mig för samma sak, och då känner jag, vad är det här?
Ja, men om du
beter dig på det sättet, så borde väl jag också få göra det.
Fast om vi pratar om den saken, så förstår ju du rationellt att det är inte så att människor stör sig på exakt samma saker hos varann.
Nej, men jag vet. Ja. Precis. Jag säger ju det också. Att det här är någonting som jag får bearbeta själv. Mm. Och förstå själv. För att jag upplever det inte som orättvist förrän det dyker upp. Men det är ju mitt problem i så fall då.
Ja, men jag tror att det där är ju... Liksom, det där är nog väldigt vanligt att man tänker på... Det är ungefär som barn som kräver att de ska bli behandlade lika. Ja, yeah right.
Nej, visst,
du skulle
absolut
aldrig stå ut om jag behandlade
nej, jag
dig
vet
sådär.
Men det som... Det liksom, såhär, slutet av det här, liksom det man kommer fram till är såhär, vi är olika. Vi har olika acceptansnivå.
Verkligen.
Och det som landar hos mig till slut är så här, okej. Kan jag leva med det? Kan jag stå ut med det? Att vi faktiskt har olika acceptansnivå? Och då måste jag landa i svaret ja.
Mm.
För att jag kommer aldrig kunna ändra att du... förstår, det är inte dit
nej,
jag ska komma.
Jag
och det är därför det blir, det är därför liksom krockar, det är därför jag sätter igång det på fel sätt förmodligen.
Och jag menar så här också, det är massor med saker som jag accepterar som därför du inte hör att jag kanske har lite svårt med.
Ja.
Så är det ju också.
Ja, absolut. Ja. Precis.
Mm. Ja, men säg det då. Mm.
Ja, nej, men jag
är beredd.
Ja, precis. Nej, men jag, för mig är det faktiskt, det är ju inte samma sak, men det är lite likt i alla fall. För att jag önskar att, jag känner att när jag kommer med kritik mot dig, när jag säger saker som är ganska jobbiga och personliga, som jag upplever som att du känner sån här vill jag inte vara, då blir du ganska snabbt, då går du i försvar, då blir du defensiv och nästan aggressiv också. Du har väldigt svårt, och det är liksom ingen lätt puckel att komma över, för att det är ett väldigt invant beteende, och det har, tror jag, gjort jag blir liksom lite skraj för att ta upp saker av det skälet också, för att du blir väldigt snabbt defensiv och lite aggressiv istället för att liksom, även om den
när du säger aggressiv, jag vill bara jämka tanken. Liksom.
Nej, men jag känner att du går till attack då istället. Du blir arg.
Mm-hmm.
Och det jag skulle önska var att du kunde i alla fall så här, även om du blir skitförbannad och känner dig kränkt av ett påstående.
Mm.
Fel eller rätt, det är ju vad jag tycker och tänker. Sen tycker inte du samma sak. Att du kunde liksom låta det sjunka in. Mm. Ta in det innan du liksom, innan det blir ett bråk om det, så att man kunde liksom samtala om det på ett lugnare plan. För att annars så jag backar, jag lägger ner det då liksom. Jag vill inte ens prata om det efter ett tag. Eller ganska snabbt, vi kommer ingen vart i det.
Nej. Precis. Och jag tycker kanske inte om att du lägger ner det heller, men det är inte min sak att säga. eftersom vi då, som du säger, inte kommer någon vart. Nej. Men, och jag förstår att det väl är så där som du säger, ja. Och båda två då önskar egentligen att vi är bättre på att lösa de här. Det är egentligen väldigt lika på något vis.
Ja.
Och jag förstår hur du menar. Och om jag också ska göra samma sak som du, inte försvara, men kanske förklara.
Mm.
Så det som tar mig värst, eller som gör mig mest arg, det tror jag. Eller jag säger att du har säkert rätt, eftersom man har sina blinda fläckar och det där det krockar.
Mm.
Men det som jag vet retar mig, så som jag inte riktigt kan släppa, det är när någonting kommer som jag inte tycker är liksom, nej men det var inte så här det var, eller det har jag inte sagt, eller alltså när någonting känns inte riktigt sant.
Mm.
Och då kanske det är att jag är helt missförstådd, eller så vill jag bara dra det dit hän för att slippa egentligen konfrontera hur det är. Men jag tycker att nästa gång som det händer, kan vi inte säga det då, att nu är det en sån här gång?
Jo, då, absolut. Ja. Och jag menar verkligen att det blir liksom en lite så här dum låsning på något sätt. Därför att det kanske inte är så farligt. Det kanske inte är, det jag säger kanske inte är så starkt och allvarligt menat, och det kan liksom bottna en känsla istället för någonting
som
faktiskt
är. Ja, men det duger ju.
Ja. Mm. Och att man liksom istället, att det bara är det lilla andetaget man behöver ta innan,
ja.
Så här, så att man hinner så här samla ihop det där lite grann och kanske samtala, jag vet inte. Och det gäller väl egentligen, så kan man ju tycka att de här situationerna sitter ihop på något sätt också.
Ja, jättemycket.
Ja. Mm. Och att det är just, för att jag tycker ju inte att en när man tycker olika som vi gör det här, både i det vi säger nu och i exemplen, så är det en konflikt. Men den måste inte leda till att man blir förbannad och kränkt och sårad och arg varje gång. Man kan liksom
nej, men
andas
in det måste vi väl säga också. Att det väl, så är det väl inte varje gång vi tycker
nej,
olika.
Nej.
Men, och det är inte så ofta vi har gräl heller, men det kan ju hända att det också är för att du backar. Och jag, det vet inte jag heller om jag tycker det är så bra att du säger okej, det får vara så här. Men måste det vara, alltså jag hade ju ett sms-bråk med en av mina söner som tog upp det sen och tyckte att jag hade varit helt hopplös. Men, och då kan jag, det är också den här aspekten, att jag tycker inte alltid att det är dåligt att ha varit arg. Är det alltid dåligt att ha varit arg?
Nej, men det som händer, jag vet inte om det är så för dem.
Är det
som
ideal händer, liksom, att man inte
det som händer
det?
Med mig,
ja.
Det är att det finns ju liksom i ett gräl från barndomen, så kan man vinna genom att vara smart, att liksom argumentera eller liksom komma vidare i det.
Mm.
Eller du kan vinna genom att skrika högst och skälla och vara förbannad. Eller du kan vinna genom att slåss. Och alla de där, det liksom tar vi ju till i olika lägen. Jag tycker ju kanske att samtalet, liksom resonemanget, är det absolut bästa sättet att komma vidare. Medan liksom att bli arg och högröstad och sådär. För mig åtminstone, det är väl på det sättet en lite dålig match. Att jag blir, när någon blir arg på det sättet, då blir jag lite så här. Då vill inte jag vara med längre.
Du blir skrämd liksom, av hög röst och sånt där.
Precis.
Men jag menar, han blir inte skrämd, för det här var ju på sms. Och jag menar ändå, för jag tyckte att hans handling var väldigt starkt negativ, så att säga.
Ja.
Och jag gav mig inte då i vad jag sa och tyckte. Vi var oense om hur han skulle komma hem, helt enkelt.
Ja.
Hur han skulle
ta. Ja.
Och då kan jag efteråt, jag vet inte, jag tycker ingen av oss riktigt gjorde fel. Alltså det var ett bråk. Ingen av oss gjorde fel riktigt, tycker jag.
Nej,
utan det var en intressekonflikt.
Ja.
Jag tycker inte riktigt att det måste vara att, för mig kanske det är naturligt liksom att inte ge mig förrän man har hittat tillsammans rätt på något vis.
Gjorde ni det då?
Nej, han vann. Han gjorde ju som han ville.
Ja.
Om man nu skulle säga vann. Men han gjorde det som han ville då.
Ja.
Och där fick jag vara sur.
Ja. Ja, men sen, det är klart att det har ju olika funktioner på något sätt. Om man nu ska analysera det här i minsta detalj. Att det finns ju en sak som också är att man behöver få utlopp för sina känslor.
Ja, det är de man inte heller. Precis, det är det jag menar. Att vi har ju känslor.
Mm.
Det är därför jag frågar, är det fel att visa ilska och upprördhet? Det kan jag inte riktigt hålla med
nej,
om. Det är väl också
Nej, jag tycker inte det. Men ibland kan liksom viktiga frågor försvinna i det där också. Och det jag menar är att, och det kanske både handlar om dig och mig, och om dig väldigt mycket också. Att liksom så här, pausa lite, ta in det där som kommer i form av kritik eller åsikter. För ibland kan du liksom smälla till för snabbt.
Ja, men många gånger, man får inte glömma alla gånger som, alltså du hör ju ingenting alla gånger som jag inte säger.
Men det
säger.
Var inte de vi pratade om nu.
Nej, jag vet. Nej. Men det blir som att du säger att, ibland säger du, kan du aldrig låta någonting vara? Då vet ju inte du hur det är. Liksom.
Det var inte det vi pratade om, utan det var de andra gångerna vi pratade om nu. Det finns ingen, det är liksom olika saker.
Ja.
Jag älskar dig, jag tycker du är fantastisk och på alla nästan alla sätt. Det här var en liten sak bland många andra.
Ja, men det tycker jag, det är inte problem. Men jag tyckte det var intressant ändå det här med jag känner också lite grann så här när du säger att jag blir aggressiv. Det låter som att jag ger mig på dig. Liksom. Jag höjer rösten och blir arg och ger mig inte.
Ja, precis.
Det vill jag kanske bara korrigera för.
Ja, nej, men absolut. Det är så det är.
Men alltså man är ju inte, när man är väldigt arg så är man ju inte så smittar ju det så att säga på ens eget tänkande. Man blir, det är inte bästa klimatet att lösa en sak i. Så egentligen så tänker jag att det är just att det är just det här känslomässiga arbetet när någon vill ta upp någonting, så är det på sätt och vis en present som någon är villig att ge förhållandet att ta upp någonting. Det kostar på. Och om det då drängs i ett gräl så var det egentligen i onödan.
Ja, precis. Så är det ju lite grann.
Vi är lite olika, du och jag här.
Ja, det är vi, absolut. Men jag tror också att man absolut kan lära sig av det här. Jag hör ju vad du säger. Jag vet precis vad du menar och jag förstår det. Och jag tycker inte att jag har rätt. Jag tycker att jag liksom...
Nej, och det är mitt problem, här, att jag liksom... ofta tycker att jag har rätt. Nu gör jag det igen då. Jag har ju svårt att tycka att det är fel att gräla till exempel. Jag vet inte vad människor tycker.
Nej, det är inte så. Det finns ingen rätt åsikt.
Jo, men jag tror nästan så här att det är så här, du blir så arg, säger folk till någon.
Ja.
Ja, vad då liksom?
Ja, nej, ja, det, men så, även med det så här, ja, det, så reagerar du i situationer. Och då kan jag bara säga så här, du skulle kunna vinna själv på att inte bli det då, till den personen. Mm. Och när det gäller mig och mitt förhållande till dig så får ju jag säga så här, står jag ut med det eller inte? Ja, det gör jag, men det vore ju kul om man kunde ändra på det successivt lite grann. Det kan väl gå, eller inte. Det är inte liksom...
Nej, men det är också jätteskillnad på arg och arg. När någon känner sig liksom hot eller, det är ju liksom en annan sak. Men
precis, vi är ju fortfarande tillsammans efter alla de här åren, så att det finns inte med. Det är liksom, visst, den typen av aggressioner är inte...
Nej, det är på en annan
tolerera,
skala liksom. Ja, du. Men det här kan man väl... Det är ett råd till alla lyssnare där hemma. Ha ett litet utvecklingssamtal. Det kan ju... naturligtvis då leda till gräl. Det skulle du kunna göra. Men man kan också ibland sätta regler innan. Det har ju hänt att närstående har gjort att nu vill jag ta upp den här och jag vill att diskussionen ska se ut så här. Liksom. Och det tycker jag är jättebra. Så kan man göra. Att man förbereder.
Ja, på något sätt, precis det vi gjorde nu.
Ja.
Det var ju ett sätt att komma över båda våras liksom, så här, issues i det här. Att vi satt oss ner och sa, nu ska vi prata om det här. Mm. Och så pratade vi om det och så blev det inte, hamnade inte jag i den här situationen. Och så, men du då? Även om det var nästan
så. Jag vet. Vi får se hur det går nästa gång.
Ja, vi får se.
När det handlar om
issue. Liksom. Det tar tid att lära sig saker om sig själv och förändra sitt beteende faktiskt. Det gör det. Men man ska inte ge upp.
Nej, det får man inte göra.
Mm.
Vi tar ett lyssnarbrev till. Jag är en kvinna på 46 år och varit tillsammans med min man i 27 år. De har 3 barn som är från 14 och uppåt. Hon säger att hon har slutat älska honom och slutat attraheras. Hon känner avsky och äckel när han vill röra vid mig, skriver hon. Jag tror lite att det beror på att nästan all beröring enligt honom ska leda till sex. Så det blir en enorm krock. Han fattar inget, säger han, och tycker att jag är konstig. Och så berättar hon att han är svartsjuk och hon får skit även om hon går ut och träffar en kompis och så vidare. Hennes man kan heller inte hantera alkohol utan blir väldigt ofta arg då när han kommer hem. Och så berättar hon om en historia när hon var hos en väninna och drack vin. När jag kom hem var min man full också. Alltså var min man full, säger hon. Hon hade liksom, var inte full. Han skällde och skrek på mig och slog i väggen. Jag försökte bara vara lugn. Lillkillen var ju hemma. Han blev så rädd. Jag fick låsa in mig på toaletten medan min man slog på dörren. Efter någon timme gav han sig och jag sprang upp till lillkillen. Han kramade mig och sa, var inte rädd mamma, det ordnar sig. Mitt hjärta höll på att gå sönder. Min man ber efter mycket om och men och bortförklaringar om ursäkt dagen därpå och pratar med sonen. Men jag hade svårt att förlåta. Sen kom midsommarafton och då skulle de fira med vänner. Vi åkte hem runt 24-tiden. När vi kommer hem börjar min man skälla på mig. I 2 timmar höll han på. Dagen efter vill han krypa in under täcket och ligga med mig. Seriöst. Han säger att han inte kommer ihåg det här och vägrar be om ursäkt. Men där dog alla känslor jag någonsin haft. Sen berättar hon om att sonen, den äldsta, har kommit på glid och att han har hamnat i depression och kriminalitet. Och hon har då haft otroligt tufft och säger att i november bröt jag ihop, ringde vårdcentralen och fick tid för samtal med kurator. Jag går på regelbundna samtal där. Hon är orolig för mig. Jag har gått ner i vikt, jag går runt med hörlurar för att, liksom för att dämpa ljud och sådär. Och har minnessvårigheter och sömn, alla symptom på stress. Det som är så jobbigt är relationen till min man. Jag äcklas när han tar i mig och jag gillar honom inte alls egentligen, men vågar inte ta steget. Jag är alldeles för svag på något sätt. Mina föräldrar och våra vänner vet inte hur han har varit mot mig i alla år. Jag har alltid hittat sätt att dölja det. Alla kommer att tycka att jag är helt dum eftersom jag har en så trevlig och bra man. Är det värt att förstöra en familj? Jag hatar verkligen att såra andra, men jag håller på att gå sönder helt. Det känns också som att det är så olägligt med äldsta sonens problem nu också. Och så säger hon att jag älskar att lyssna på Skilsmässopodden. Ni har så bra svar på allt.
Ja.
Alltså hon lever ju egentligen i ett hotfullt förhållande.
Ja.
Där han hotar och skrämmer henne.
Ja. Jag tycker det är liksom, det är bra att hon går till en kurator, att hon har hjälp någonstans ifrån, och det tycker jag hon ska absolut fortsätta med.
Ja.
Sen är det ju, vad ska jag säga, hon har ju slutat älska honom, hon har ju slutat, vilket man kan förstå till fullo liksom. Ja. Och hon, tycker jag, borde försöka ta sig ur den där relationen för allas skull, kanske även för sina barns skull.
Ja,
däremot så är det ju förstås viktigt att det där går till på ett hyfsat bra sätt. Jag förstår inte riktigt, vet inte hur mannen skulle reagera på det där. Om han är liksom, det låter ju mer som att han har problem med alkohol. Att han liksom blir aggressiv och håller på när han är full.
Ja.
Och det är ju åtminstone, ja, då kanske inte en skilsmässa, under förutsättning att den inte är berusad hela tiden, är liksom, då kanske hon kan få genomföra det där utan att det blir allt för bråkigt kring det liksom. Men det för hennes skull och för allas skull så tycker jag att de borde lösa upp den här relationen, för den låter verkligen inte bra.
Nej, hon har vant sig vid hemskt mycket, och det är det här som händer, att man vänjer sig vid och liksom att någon står och hotar en och liksom klagar på en och står så att man är rädd liksom. Ja. Alltså det är, och hon säger så här, hon frågar om det är värt att förstöra en familj.
Ja.
Det har ju han redan gjort.
Precis.
Det är inte hon som förstör familjen, utan det är ju, det har ju han redan gjort genom sitt alkoholbeteende och genom sin hotfullhet. Och det, hon säger att det känns som att det är olägligt i och med äldsta sonens problem. I det fallet så tänker jag har all förståelse för det, men samtidigt så är det läget som är nu i det läget som de är i nu, i det förhållandet, det är i det förhållandet som hans son, som sonens problem har uppstått också.
Kanske.
Jag säger inte att det beror på det. Nej, men det är, inte så, det är inte så att förhållandet har skyddat honom ifrån att få de här problemen. Så att det kan nog finnas, hon håller på att gå sönder helt. Jag tycker absolut att hon måste skiljas. Och det här med föräldrar och våra vänner vet ju inte hur han har varit mot mig i alla år. Jag har alltid hittat sätt att dölja det, säger hon. Jag tycker att hon kan säga precis som det är. Ja. Sen är folk tyvärr jävligt korkade ibland. För de kommer inte kanske lyssna på det. För de kommer fortsätta vilja tro att han är trevlig. Det kanske hon får leva med. Men hon har rätt att skilja sig. Hon behöver inte förklara. Jag tycker att liksom, föräldrar och vänner... Nej, de behöver, alltså räkna bort det helt, vad de tänker och tycker. Räkna inte med vare sig det ena eller andra. Tycker om något så får du säga precis som det är, tänker jag.
Ja, men jag tänker också så här, det kan ju bero på att hon vill skydda honom, att hon inte har berättat någonting om det, men det tycker jag absolut inte att hon ska behöva göra.
Nej, men man
det
skyddar också sig själv och barnen i det här fallet kanske.
Men jag menar, i det här fallet så tycker jag att hon ska hitta några som hon kan anförtro sig åt och berätta hur det faktiskt ser ut.
Ja.
Både för att slippa undan det hon är rädd för där, men också för att få lite stöd i det där. För att det, annars så står hon ju helt ensam i en situation där hon faktiskt verkligen behöver en massa människor omkring sig som kan hjälpa henne och stötta henne i det här.
Ja.
Och det han har gjort, det är ingenting som ska vara hemligt. Därför att det där är vad han har gjort på riktigt.
Han har gjort det på riktigt, riktigt, och det är han som har gjort det. Även om hon har sagt någonting innan så är det han som går för långt genom att bli hotfull och så vidare och så vidare. Och hon säger så här, alla kommer tycka att jag är helt dum eftersom jag... Skit i vad de tycker. Skit i vad de tycker. Och jag skulle också säga att se till att fortsätta prata med kurator och ta hjälp. Och se till att när du lämnar så gör du det på ett säkert sätt ifall du känner dig orolig för att han skulle liksom kunna skada något.
Ja, precis. Absolut.
Nej, absolut. Du ska inte stå ut med det här. Absolut inte.
Nej.
Absolut inte.
Nej.
Ta steget även om du inte vågar, skulle jag säga.
Ja, och se till att du har någon som du kan liksom ha som anförvant. Någon du kan prata med som inte bara är kuratorn utan någon som är nära dig.
Ja.
Släkting eller nära vän.
Ja. Gör det bara.
Lycka till.
Ja.
Har du något sista ord idag?
Mm, jag skulle vilja prata om... defaultläge.
Okay.
Man använder det ordet ofta i så här datorsammanhang som en inställning i datorn som kommer att användas om inte en annan inställning aktivt väljs.
Mm.
Alltså knappen är satt så att det är den här styrkan på ljudet om inte något annat väljs och så vidare. Och då tänker jag ofta på det i förhållanden. Att det här med defaultläge förekommer hela tiden i förhållanden och kan vara väldigt lömskt. Jag tänker mycket på kring jämlikhet, män och kvinnor. Och jag tänker också på hushållsarbete.
Ovanligt.
Ja, precis. Nej, men då tycker jag bara att man ska vara uppmärksam på förhållandets defaultlägen. För där kan det gömmas saker som permanentas fast man inte vill.
Mm.
Alltså att ett visst par kanske har så här att defaultläget är att men som du och jag har till exempel, att om inget annat sägs så kommer du att gå ut med komposten. Det är inget du får tack för heller, det är bara så som vi har bestämt.
Om inget annat sägs
så är det han som ska byta däck.
Ja.
Om inget annat sägs så är det jag som kommer att styra upp, ta hand om tvätten eller styra upp sociala umgängen eller komma ihåg att köpa en present till barnets klasskamrat till exempel. Mm. Det är sådana här outtalade saker som ligger utanför uppgörelser egentligen.
Precis.
Och jag vet inte, jag tror att mycket av könsrollerna ligger där. Det är nästan osynligt. Men det kan ju också vara defaultläget när man utgår ifrån att om han inte tar initiativ till sex så blir det inget sex, till exempel.
Mm.
För att båda, eller åtminstone hon då, kanske räknar med att det är så det ska se ut.
Ja.
Så att jag tänker bara att man kan ta en titt på sitt förhållandes defaultläge.
Ja, jag tycker det där är bra. Och jag skulle vilja lägga till då att det är, tror jag, jätteviktigt att ta en titt på de där lägena och fråga sig, är det här okej?
Okay? Trivs jag med det?
Ja. Eller är det inte okej? Okay? Kan vi göra någonting åt det? Liksom? Ja. För att ibland är det så att, jag menar, komposten
Du kanske vill börja bråka om det här nu.
Nej. Ja, nej, men det är vissa saker som är så här, ja, men det är ju helt okej. Okay. Ja. Det har jag inte ens tänkt på. Eller så är det sånt som, nej, jag vet, det där känns ju lite orättvist. Eller det skulle jag vilja ändra på.
Jag tyckte det var urjobbigt just med det här när man hade små barn.
Ja. Oh, ja.
Och i hela min kropp bodde hela dagens uppstyrning av mat, blöjbyten, en utflykt. Alltså jag hade bara... Och jag visste att om inget annat sades så var det jag som kommer att ordna det här. Liksom.
Ja.
Det bor i mig, sen ska jag delegera ut. Och det är väldigt, väldigt dumt.
Ja. En annan sak i det här tror jag är när det börjar smyga sig in irritation i en relation av andra skäl. Då kommer de här sakerna upp också. Alltså då kan de plötsligt bli irritationer som inte har varit irritationer innan. Så av det skälet är det också viktigt att liksom ha de här levande och titta på dem och se, är det okej? Okay? Känns det okej? Okay? Är det bra? Precis. Så att man inte, för de där är sådana, det är verkligen fällor och spöken som kan dyka upp när det blir minsta lilla gruff om någonting. Och det skälet.
Och därför
också.
Tycker jag att det är mycket, mycket bättre att göra när det gäller hushållsarbete till exempel, att göra uttalade uppgörelser.
Ja, ja.
Visst. Så att man känner att det är rättvist.
Ja.
Kan man ha dem som default-läge sen.
Som att vi bestämmer nu att jag tar komposten och du tar tvätten.
Ja, det kan vi bestämma.
Bra, nu hör alla det.
Nu vet vi.
Med de orden.
Ja, med de orden komposterar vi det här avsnittet.
Ja, det gör vi.
Och sen så tar vi oss vidare och nästa vecka. Då hörs vi igen. Och vi önskar er världens bästa helg.
Ja.
Och ha det så bra ni bara kan.
Ja.
Hej då.
Hej då. Vi tackar alla er som är med och stöttar podden. Vill du också ge ett bidrag så swisha till 123 087 17 98. 123 087 17 98.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.